I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. I förvissningen om att Jesus som har farit till himlen, som vi firade i torsdags, att han är här, mitt ibland oss, i sitt ord, i dopet, i nattvarden och i de heligas gemenskap. Vi ber, rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, i våra hjärtan må finna en beredd boning, genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vad gör du här, Elia? Den frågan hör vi Gud ställa till profeten Elia i dagens gammaltestamentliga läsning. Och den kommer tillbaka två gånger. Från Guds sida ligger där en tröstande omsorg som vi ska komma in på lite mera i predikan. Men låt oss här i början av vår gudstjänst använda denna fråga till hjälp för vår självrannsakan inför vårt nattvardsfirande. Vad gör du här? Vad gör du här? Du som idag har kommit till kyrkan för att fira gudstjänst. Elia hade kommit tillbaka till den plats där en gång Israels store ledare Moses cirka 700 år tidigare hade mött Herren i den brinnande busken. Och där folket senare, efter uttåget ur Egypten genom Röda havet, kunde få fira gudstjänst. Precis så som Gud hade lovat Mose. För drygt en vecka sedan så var min fru och jag på väg mot Dalarna. Och då besökte vi Kinnekulle och Husaby kyrka och källorna där. Och blev påminna om det första kungadopet i Sverige, utfört av biskop Sigfrid ifrån Jåk, som var ett avgörande redskap för den kristna trons framväxt i vårt land, i synnerhet i i Västergötland och Småland. Hans kunskaper i det fornnordiska språk som talades i Västergötland var nog det som också gjorde honom skickad att kunna resa från Jåk till Norden. Det var stort att få bli påmind om linjen bakåt och om hur den tron som då kom har gått vidare i generation efter generation. Vad gör du här? Du som nu firar gudstjänst i Emanuelförsamlingen. För du har ju kommit till den gudstjänst som är densamma på sätt och vis som firades för 1000 år sedan här. Även om reningsprocesser har ägt rum vid många tillfällen på grund av vidskepliga inslag som har smugit sig in i liturgin under århundradens lopp. Vad gör du här? Om du har kommit hit för att få ta emot samma nåd som Olaus Petri en gång förkunnade, då ska du veta att det är samma nåd. Det är samma nåd för syndare, samma nåd som Jesus en gång gav åt en rövare på korset. Samma nåd som Paulus predikade i det mångkulturella och avgudiska Korint en gång. Du gör väl att du kommer. Och vet att samma Jesu Kristi nåd förkunnas genom samma gamla evangelium som han vill göra nytt. Varje gång du får höra de orden sägas, och som ska sägas också här alldeles strax. Dina synder är dig förlåtna. Vad gör du här? Kanske det finns något tillfälle nyligen eller tidigare i ditt liv då Herren viskat i ditt hjärta just de där orden. Vad gör du här? För du borde ha varit någon annanstans. Du borde varit på en plats hos andra människor. Kanske för att hjälpa någon. Kanske delaktig i något som du drog dig undan ifrån. Det du gjorde där du nu var, det var i sig självt inte fel. Men det var bara det att du inte var där Herren ville ha dig. Blir du påmind om något sådant, bekänn det som synd. Vad gör du här? När du hör de orden kanske du drar dig till minnes vad du såg någonstans i film eller på nätet. Hur dina fingrar ledde dig fram till sidor där du förstår att där ville inte Herren ha dig. Dina ögon smutsades, dina sinnen, dina tankar. Antingen det nu handlade om otukten, synden mot sjätte budet, du ska inte begå äktenskapsbrott. Eller det handlade om habegär, avundsjuka, och ditt sinne fylldes av orena begär och av otacksamhet. Vad gör du här? Om du nu är här för att du vill bekänna din synd, för du vet att du har orenat dig. Du vet att du behöver rening. Du vet att du behöver förlåtelse för det som du har sett, för det som fyllt ditt sinne, för att du inte var där du skulle vara. Om du är här av det skälet, var vi gott mod. Herren vill ta sig an dig helt och hållet. Han förlåter dig alla dina synder, och med förlåtelsen så skänker han dig sin helige ande på nytt. Din anden som vill uppfylla dig med ny glädje, med ny kraft, med ny frimodighet för de uppgifter som ligger framför dig. Så får du gå från kyrkan och vara alldeles ren, klädd i Kristi rättfärdighet. Låt oss nu be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige evige Gud, du som har upphöjt din enda son och gett honom del i din härlighet, sänd oss hjälparen, den helige ande, så att vi med dina trogna finner vägen till ditt eviga rike. Genom din son Jesus Kristus vår Herre, som i dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Läsning ur första kungaboken kapitel 19. Vid Guds berg Horeb gick Elia in i en grotta, och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: vad gör du här, Elia? Han svarade: jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa det: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och se, Herren gick fram där. Och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom som sa: vad gör du här, Elia? Han svarade: jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sade till honom: gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Och Jehu, Nimsi son, ska du smörja till kung över Israel. Elisa, Safats son från Abel Mehola, ska du smörja till profet i ditt ställe. Och dagens epistelläsning från Apostlagärningarnas första kapitel. Lärjungarna vände tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de brukade uppehålla sig. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon ivraren och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa det till sina lärjungar: jag har ännu mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Till han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Och allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss be. Kära Herre Jesus, du som har farit upp till himmelen, du som sitter på faderns högra sida och osynligt är här mitt ibland oss genom din gode heliga ande. För anden är din ande, Herre Jesus, och genom honom är du här. Och du bryr dig om varenda en som är här i kyrkan idag. Du frågar efter hur han eller hon har det. Och Herre, jag ber dig att du själv ville komma här och tala med var och en och säga någonting till hjälp, så att ingen går härifrån tomhänt idag. Herre, jag ber dig för alla våra barn. Jag ber dig för de barn som inte fick någon söndagsskola. Herre, låt någonting få komma, liksom genom orden som talas här, som helt plötsligt kan fånga örat. Så ber vi dig för Hanna och de små barnen där ute. Herre, välsigna dem. Herre, välsigna den här dagen. Låt det få vara en dag då du får visa din godhet mot oss. Herre Jesus, ge oss nåd att höra, och så att vi kan ta emot din godhet. Amen. I väntan på nya uppgifter, så kan man sammanfatta de tre texterna som vi har läst idag. Elia först, nog mycket motvilligt, befann sig på Guds berg Horeb. det vill säga det vi har talat om förut, han var på den platsen där Moses hade varit och talat med Herren. Men Herren hade nya uppgifter för sin missmodige tjänare. Dagens andra läsning med skildring av apostlarnas bönevaka i Jerusalem i övre salen i väntan på andens utgjutande och den kraft som de behövde för det uppdrag som de visste väntade dem. Det är det andra. Det tredje, i dagens evangelium hör vi Jesus profetera om hur apostlarna får uppdraget att när anden kommer ska de bli ledda in i hela sanningen. Vilket innebär ett för hela kristenheten avgörande uppdrag, nämligen att ombesörja hela Nya testamentets tillblivelse. Låt oss alltså se lite närmare på de tre texterna under rubriken I väntan på nya uppgifter. Först något om den trötte Elia på Horeb. Nej, Elia hade inte alls tänkt sig några nya uppgifter. Han bad Herren om nåd att få sluta sitt liv. Helt missmodig, trött, sliten, olycklig, ensam. Att luften hade gått ur den gamle profeten är nog det minsta man kan säga. Han hade på Guds uppdrag och i Guds kraft genomfört ett av de mest spektakulära undren i Israels historia, om man bortser från händelserna kring uttåget ur Egypten. Händelsen på Karmel, där han hade hundratals Baalsprofeter och präster omkring sig, där Ahab, kungen och drottning Isebel, misstänksamt sett på. Efter en tid av 3,5 år utan regn med åtföljande hungersnöd hade Gud låtit Elia göra ett under. Efter att avguden Baal fått sin chans utan att lyckas att tända elden på offeraltaret, så hade Gud genom sin tjänare utan någon mänsklig hand tänt elden på det genomblöta altaret. Herren är det som är Gud, ropade folket, och Baalsprästerna dräptes och regnet kom med full kraft, och i Sebels vrede bröt också det ut, den också ut i full kraft, och Elia han flydde ner genom landet och hamnade till sist på berget Horeb. Var det var någonstans är forskarna idag oeniga om, men det är alldeles säkert så att Elia han visste var platsen var där Moses hade mött Herren vid den brinnande busken. Det var vid Horeb, eller Sinai som det också kallades. Hit kom alltså den trötte profeten och somnade i en grotta. På morgonen så väckte Herren honom. Elia, vad gör du här? Det var som om Herren frågade sin tjänare: är du verkligen på rätt plats nu? Och Elia beklagar för Herren sin nöd. Jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarnas Gud. Till Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar. Och de försöker också ta mitt liv. Det är som om man kunde höra en koptisk kyrkoledare ropa till Herren i sin nöd. Där 28 medlemmar av hans kyrka i förrgår föll offer, inte för Baalsdyrkare, men för de muslimska extrema gudsdyrkare. Nöden var ohygglig på Elias tid. Men hade många likheter med situationen för vår tids kristenhet. Enligt uppgift kan det vara så många som 100 000 kristna som världen över varje år dör martyrdöden. Vi får under inga omständigheter glömma våra bröder. När Elia beklagat sin nöd sa Herren till honom: gå ut och ställ dig på berget framför Herren. Och i 3 väldiga naturskeenden så påminde Herren Elia att det var han som är den helige och som har allt, också naturens krafter, allt i sina händer. Och ändå var det inte i dessa lösläppta naturkrafter som Herren var själv. När en stilla, sakta susning kom förstod Elia: Nu är Herren här. Och åter talade Herren: Elia, vad gör du här? Och Elia upprepar sitt förra svar. Då kommer Herrens svar: Gå tillbaka. Det vill säga, gå tillbaka till det uppdrag som profet som du haft. Och så förnyar Herren Elia i hans uppdrag som profet. Och så har han fått förstå att Herrens ande åskådliggjord i den sakta susningen skulle vara med honom. Han skulle inte gå ensam. Och så får han tre tydliga uppdrag. Det första handlar om ett uppdrag in mot Syrien, ett idag mycket aktuellt land, där profeten skulle smörja en man till kung i Syrien. Gud har liksom koll på läget, det politiska läget också idag. Det andra handlar om att smörja Jehu till kung i Israel i Nordriket, som kom att bli en fruktansvärd straffdom för Israel. Den tredje handlar om hans eget uppdrags fortsättning. Han skulle smörja Elisa, Safats son, från Abel Mehola till profet i sitt eget ställe. Herren var angelägen om att det profetuppdrag som han, som Elia hade, det måste gå vidare. Och det skulle Elia ägna sig åt. Man behöver inte vara så gammal för att vara trött och sliten. Jag har mött många ungdomar som varit trötta och slitna. Och en kurator på Elemängströms gymnasium kan nog få uppleva det också. Olika saker kan få oss att känna oss trötta, bedrövade, uppgivna. I vår tid finns det många präster som har tappat orken. De ville som Elia vara trogna, men trycket har gjort dem modlösa. Jag har hört präster som har sagt: jag stannar tills jag går i pension, underförstått. Sen får det gå som det vill. Och så har han glömt uppdraget att arbeta för att en pålitlig efterträdare kan komma in till jorden och bli dess herde. Vid Horeb så väntade Herren på sin trötte tjänare. Precis som han är här och väntar på sina trötta tjänare. Han väntade på sin trötte tjänare för att både ge honom sin ande på nytt, med nytt mod och förnyat uppdrag. Det fanns mer att göra. Det finns en fortsättning bortom ditt eget liv. Och den fortsättningen ska du förbereda. Detta handlar för oss som är äldre om att förbereda våra unga för det arbete som hör med till Guds rikets framtid. Även om vi också får lov att tänka att Jesus kommer snart. Ja, kanske också mycket snart. Det finns mer att göra. Ska vi tala lite grann om bönevakan och väntan i övre salen. Lukas berättar i dagens andra läsning om det som skedde dagarna efter Jesu himmelsfärd. De möttes på andra våningen i ett hus i Jerusalem, troligen där Jesus hade instiftat nattvarden och där han första gången hade visat sig som uppstånden för sina lärjungar. Före sin himmelsfärd hade Jesus sagt: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Herren har utlovat. Så sa han och syftade på den helige ande som de skulle få som en underbar och väldig gåva. Och jag tänker att de har om och om igen under de 10 dagarna memorerat detta Jesu löfte om anden. Både de som gavs före hans död och de som gavs under de 40 dagarna. Och i helig bön har de hållit ut med hjälp av saltarens salmer och med hjälp av fria böner om att fadern på sonens löfte ska sända anden hjälparen. Lukas har i den korta texten som vi har läst idag nämnt de 11 apostlarna vid namn, därför att de var och de är avgörande personer i Guds kyrkas historia. Och de väntade nu på sitt nya uppdrag, och de skulle också under de här dagarna få en ersättare för Judas Iskariot, och det berättar texten efter vårt evangelium, eller vår episteltext idag. De här 11, de hade tidigare prövat på att vara sändebud på olika håll i landet. Och två och två hade de varit ute på praktik, om vi får uttrycka det så. Det finns många här som har gjort praktik i olika skeden i sina liv. Och det var precis vad lärjungarna hade gjort. De hade varit ute, de hade predikat evangelium, de hade predikat om riket, även om de ännu inte hade full insikt i evangeliet. Och så hade de också fått lov att göra under och tecken. Men nu väntade den tid då de skulle fullgöra sitt egentliga uppdrag som de hade förberetts för under 3 år. Ni kommer ihåg vad Jesus sa en gång till Petrus: följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Sagt till Petrus, men naturligtvis till dem alla. Precis som han säger det nu till dig. Följ mig, säger Jesus, ska jag göra dig till människofiskare. Nu väntade det stora uppdraget att samla människor från alla världens folk. Först i Jerusalem och sen vidare ut i allt, ja, vidare cirklar. Och det är nu värt att lägga märke till att det finns fler människor i Lukas uppräkning. Det nämns om en rad kvinnor, och det är förmodligen de som hade följt med Jesus och lärjungarna under deras vandringar. Vi finner att dessa också fanns med vid korset. De var med vid begravningen. Och på påskmorgonen var de där i mötet med änglarna vid den tomma graven. Och nu finns de här i övre salen i Jerusalem. Flera Marior, kanske en Susanna, var kanske Marta och Maria där också. De som bodde ju alldeles där i närheten. Det tror jag. Och eftersom nästa vers anger ett antal av 120 personer som var samlade i övre salen, så kanske vi har anledning att tänka att många av, ni vet, de där 70 som Jesus också utsåg till att gå ut med evangelium. Jag tror att Lazarus var där. Kanske Bartimeus, han den blinde i Jeriko, var med, inte uteslutet. Alla här vet att apostlarna är utvalda för att föra Herrens uppdrag vidare. Och de och alltså alla som var där, menar jag då. Och men att de, alla de här andra, de vet att de är satta där för att bland annat stötta apostlarna, för att kunna hjälpa dem att fullgöra deras bestämda uppdrag och för att evangeliet ska gå ut och Guds rike spridas. Alla väntar på anden och vet att anden ska ge dem kraft för ett uppdrag som ingen har varit i tidigare. Och vi får veta om fler som väntar på nytt uppdrag. Bland kvinnorna så finns det en som nämns vid namn, och det är Jesu egen mor Maria. Också hon väntar på ett nytt uppdrag. Hon ska finnas där mitt i församlingen och vara ett vittne om sin son, och som alla de andra också stå med i församlingens bön. Maria bar ju med sig ett vittnesbörd som ingen annan hade. Hon hade levat med Guds son ända sedan han var bebis. Vad har hon sett och vad har hon inte sett? Det finns en sak hon inte har sett. Hon har inte sett någon synd hos honom. Hon har sett en liten pojke som inte gjorde något illa och som bara gjorde gott. Det kunde Maria vittna om. Hon hade fått se ett helgat liv. Så 100-procentigt helgat att denna jorden aldrig har sett något liknande. Och säkert var det också så att det var detta hon skulle dela med Johannes, Jakobs bror, för att han sedan skulle kunna skriva sitt djuplodande evangelium som vi har fått genom hans hand. Här är sista gången som Herrens mor Maria nämns vid namn i den heliga skrift. Här finns ingenting som styrker det som delar av kristenheten har gjort av Maria, oftast närmast en gudinna, som kan höra miljoner Guds barns böner och hjälpa dem som om hon vore Gud. Men där i Jerusalem, där är Maria mitt i församlingen, en av de heliga som fött minst 6 barn som hon har fått tillsammans med Josef efter det att Jesus var född. Men nu är hon en av änkorna, säkert oerhört älskad av hela församlingen. Det måste nu också, lägg nu märke till detta, ha varit en alldeles ofattbar glädje för henne att ha sina 4 pojkar med i kretsen. För där sitter de. Jakob och Simeon och Josef, eller Josef, det finns olika varianter, och Judas, 4 stycken pojkar. Detta, en kristen mors allra största glädje, att ha sina barn med i Guds församling. I evangelierna så hör vi vid några tillfällen om Jesu bröder, på den tiden då de inte trodde på sin storebror. Men här är de med i Jerusalem i bönen om anden. Av Paulus får vi veta att Jesus vid ett tillfälle som uppstånden hade visat sig för sin bror Jakob. Och så kom han till tro. Och säkert har han berättat om detta genomgripande och omvälvande möte med Jesus för sina bröder. Och tron gavs åt dem. Denna, den största gåva som en människa överhuvudtaget kan få och äga. Tron på Jesus, den korsfäste, den uppståndne, som jag får lov att kalla för min bror. Också dessa bröder väntar nya uppdrag. Vi vet inte så mycket om 2 av dem, Simon och Josef. Men om Judas vet vi att han har skrivit 1 av breven i Nya testamentet, Judas brev, som har många likheter med Petrus andra brevs andra kapitel. Och så förstår vi att han fanns med i kretsen kring Petrus, hade lärt sig av Petrus. Vi vet mest om Jakob, den äldste av de 4. Han blev ledare för urförsamlingen i Jerusalem. Och det sägs om honom att han var en sådan bedjare, att han var i templet och bad och bad, så att hans knän var som kamelknän. Jag vet inte riktigt, jag har väl sett någon kamel någon gång, men det antyder någonting, för han bad så mycket. Men han väckte en väldig irritation in emot den del av judendomen som inte ville följa Jesus. Och han led martyrdöden år 62 genom att bli utkastad från templets murkrön. Dessa som var samlade i Jerusalem, inklusive alltså de här 4 unga männen, mellan himmelsfärden och pingstdagens andeutgjutelse, hade alltså alla nya uppdrag som väntade. Och i väntan på dessa så bad de att Jesu löfte skulle uppfyllas. Om du har tagit emot i ditt hjärta Jesus som din frälsare, så har du fått den heliga ande som är utgjuten över hela Kristi kyrka. Men du får be om andens utgjutande på nytt för det uppdrag som är ditt. Och var och en som tror på Jesus har ett uppdrag som väntar. Antingen man nu är 14 år, ni där nere, antingen man är 14 år, eller man är 11 år, eller man är 30 år, eller man är 50 år, eller man har kommit upp här som några stycken av oss över 70, så har vi uppdrag, nya uppdrag som väntar ända fram till den dag då vi ska bryta upp härifrån. Och då får du be om andens utgjutande på nytt för det uppdrag som är ditt. Kanske har du glömt att du står i tjänst. Kanske har du tappat bort perspektivet. att du är sänd av Jesus för att vittna om hans namn. Och likt Mariorna tjäna i hans församling. Kanske att du lite grann har förlorat perspektivet på tjänsten som förälder. Att leda barnen till Jesus på ett sunt sätt. Somliga av oss har uppdraget att förkunna Guds ord i hans församling. Och kanske har tröttheten tagit fatt i dig. Och glöden falnar. Så får vi be samma bön som de 120 i övre salen. Herre Jesus, utgjut enligt ditt löfte din ande över oss. Just som du har lovat. För att ditt rike ska komma till oss och gå vidare från oss och ut. Till sist. In till hela sanningen. Låt oss innan vi slutar stanna för ett perspektiv från dagens evangelium. Jesus sa där i övre salen kvällen före sitt lidande: jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Jesus hade lärt sina lärjungar mycket om Guds rike. Men det var en sak som han ännu inte hade avslöjat för dem. En sak som de ännu inte var mogna för där kvällen före hans död. Och det gällde hela den stora hemligheten med hans död och hans uppståndelse. Det som var höjdpunkten i hela Jesu gärning. Men det som Jesus lovar här är att när anden kommer så ska han leda dem till hela sanningen. Det står, det grekiska ordet betyder vägleda egentligen. Vägleda dem in till hela sanningen. Det började redan på påskdagen. Till exempel när Jesus undervisade de två Emmausvandrarna. Och det fortsatte sedan hela tiden mellan påsk och hans himmelsfärd under de 40 dagarna. I slutet av andra kapitlet i sitt första brev så skriver Petrus så här: han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Det hade inte Petrus fattat tidigare. Till exempel, ni kommer ihåg där vid Caesarea Filippi när Jesus börjar tala om sitt lidande. Nej, Herre, det får bara inte hända. Och då sa Jesus till honom: gå bort, Satan. Men nu säger Petrus någonting helt annat. Nu kan han säga att han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Att anden skulle leda dem fram till hela sanningen betyder nu i verkligheten att apostlarna hade ett nytt och väldigt uppdrag framför sig. För de skulle sammanfatta och skriva ner allt vad deras mästare hade sagt i ljuset av korsets hemlighet och i visshet om att han uppstått och lever och aldrig mer dör. Han som är Guds son. Apostlarnas prioriterade uppdrag, det var Guds ord och bönen, säger Petrus när det blev problem i församlingen och man inte hann med husförsamlingarnas göromål. Och så utsåg man 7 som invigdes till helig tjänst. Men när det står att de prioriterade Guds ord, så tänker jag att i det ligger 2 saker. De skulle ständigt predika och undervisa i Jerusalem och i vidare cirklar ut. Och de skulle samtala om allt det som Jesus hade undervisat dem och sammanfatta i olika dokument, pröva, minnas, förstå. Allt det som lett fram till evangeliernas skrifter. Även om två av de 4 som skrivit inte var apostlar, nämligen Lukas och Markus. Men de var där i apostlarnas närhet. Och där har det kommit till. Och säkert har alla apostlarna som ögonvittnen varit med i hela tillblivelsen av evangelierna och sedan i tolkningen av det som hände på korset. Och snart skulle apostlarna få en helt oväntad medhjälpare. Har ni tänkt på det? Apostlarna fick en medhjälpare som de aldrig hade väntat sig. När det handlade om att bli ledda in i hela sanningen. Nämligen Paulus. han som i Jerusalem hade varit en sån våldsam motståndare. Men Jesus kallade honom på Damaskusvägen, och så blev han, ja, han blev den förnämste till att avslöja hemligheten om korset och uppståndelsen och allt vad det betyder. Och i Petrus i hans andra brevs sista kapitel, nästan alldeles på slutet, så ger han sin fulla totala sanktion till det som Paulus har skrivit. Kära medkristna, Jesu löfte om hela sanningen, det är Nya testamentet idag. Denna ofattbara skildring och undervisning om vem vår Herre Jesus är. Vill du bli ledd in i den sanningen? Ja, då finns det bara en sak att göra. Det är att läsa Gamla testamentet i ljuset av Nya. Och läsa Nya testamentet i ljuset av Gamla testamentet. Detta ord handlar om Kristus. Jesus. Som sitter på Faderns högra sida. Det handlar om honom. Men det är också han själv. Själva ordet är han. Och vill du vara med Jesus, så är det genom att läsa hans ord som du är med honom. Kära ni unga män, längst ner. Om du vill vara med Jesus, så är det genom att läsa hans ord. Den som älskar Jesus älskar också sin bibel. Ni har alla en bibel, pojkar, eller hur? Den som älskar Jesus älskar sin bibel. Och gör man inte det, så får man säga: kära Herre Jesus, förlåt mig. Ge mig ny kärlek till ditt ord. Då kommer Jesus med sin ande. Och här vid din öppna bibel i bön om anden, så leds du och jag in i hela sanningen och ut till nya uppdrag. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.